Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fotbollskanalen on tour. Ett lite, ja, en tillbaka. Komst eller återkomst, comeback. Idag är det ju presskonferens 12.00 på Fotbollförbundets huvudsponsors kontor i Solna. Jag är faktiskt inte där för att jag är i Manchester inför Manchester City, Borussia Dortmund. Men jag gissar att ni är där, Martin och Andreas.
Absolut.
Absolut.
Och det är ju truppen till Slovenien och Serbien borta som gäller. De samlas ju kommande måndag i Sverige och så är det Serbien-Sverige en lördag utan publik. Serberna har inte betett sig rätt, eller hur, Martin?
Nej, det stämmer. Så att det blir en lite annorlunda miljö för dem, det får man ju säga. Och det blir inga svenska supportrar heller, om jag har förstått rätt.
Man undrar ju om de kör en sån fuling som man körde väl, om det var Bulgarien eller Rumänien som släppte in, det var väl Rumänien som släppte in massa barn, som väl även gjordes i Ungern när de inte, ibland finns någon sån litet kryphål. Tror du det, Sundberg, att serberna kör en sån chockvariant?
Jag litar inte på någon, så förmodligen så blir det något sånt fulspel, något lurigt.
Och sen så stängs Nations League då tisdagen efter, där det är Sverige-Slovenien. Och rysarna är ju faktiskt, för det är ju inte omöjligt att Sverige, vi ska komma till truppen som Janne släpper ut, men eller tar ut, det är inte omöjligt att det kan vara en avgörande match mellan Sverige och Slovenien den tisdagen om vem som åker ut ur Nations Leagues B-division. Slovenien har 2 poäng, Sverige 3 poäng. Vad tror ni?
Sverige måste ju kunna, alltså jag har svårt att säga att Slovenien skäller till sig fler poäng innan den matchen, så att, jag tror väl att ett kryss måste ju Sverige kunna gnugga till sig åtminstone.
Men nu är det väl skillnad på hemma och borta då. När Sverige spelade borta mot Slovenien, då var de ju illa ute ett par gånger i Sverige där, och vi kommer ju till truppen här snart, och det finns ju ett par saker som oroar i den här truppen, så helt givet är det väl inte, men fördel i Sverige hemma då i en sån match såklart.
Ja, och man ska ju flika in att när Sverige möter Serbien borta så har Slovenien Norge hemma, och Norge är ju, ja, de går ju på rätt bra. Det är klart att de kan behöva poäng om de... Men en poäng för Slovenien och svensk förlust, då är det ju på något sätt upp till den där sista matchen. Ja, spännande blir det. Och då kan ju alla undra, spelar det någon roll? Och det är ju klart att det gör. För att nu när jag har grottat in mig i det här hela, så är det ju så att efter Nations League är slutspelat så ska alla lag rankas, och det är sen grunden till sidningen. Och just nu är Sverige i tredje sidningsgrupp. I Sveriges i fjärde sidningsgrupp, där befinner sig Slovenien. För att de är 31. Ryssland kommer lägga sig på 32 plats, för de lottas inte in. Så det är ju bara den platsen. Så det betyder att åtminstone teoretiskt finns en chans att Sverige skulle kunna åka ner i fjärde gruppen. Därför är det viktigt inför EM-kvalet, eller hur, Martin?
Exakt, alltså själva det vanliga EM-kvalet då, eller vanliga, ja, det som man är van vid att följa som landslagssupporter då, det lottas ju, det har inte lottats än, så att allting...
Nej, 9 oktober i Tyskland, först ska man spela klart Nations League. Nations League är då grunden, det här är ju någonting nytt som UEFA har ändrat på. Tidigare var ju ofta världsranking, det är därför det kan bli lite olika. Jag vet att damernas förbundskapten Peter Gerhardsson pratar om det. Jo, vi är bara 5:a i Europa när de var världstvåa, för det är då olika dimensioner. Så att det innebär att när EM-kvalet lottas i Tyskland, som spelas under 2023, hamnar Sverige i tredje sidningsgrupp så kan man ju få två riktiga kanonlag. Och då ska man ju veta att Sverige har inte playoff-möjligheten i och med att man inte vinner sin grupp i Nations League. Så man måste bli ett eller två. Etta för att ta sig direkt och två för att också ta sig direkt.
Ja, det ska väl gå. Vad tror du då, Olof? Tror du att de åker rätt ner i C-divisionen?
Nej, men det är ju ändå... Inför den här, alltså det är klart att man förstod att det inte skulle vara lätt för dem med Serbien och framförallt Norge som är på frammarsch. Men att de skulle behöva slåss, nu ska de väl klara Slovenien, det räcker ju att slå Slovenien hemma så vet man att man är, ja det vill man ju fixa i varje fall. Men det är klart att det kan oroa lite tycker jag inför EM-kvalet som kan bli oerhört tufft. Och jag menar att EM, där är det är mycket lättare att ta sig än till ett VM. Det är 23 lag som går till EM i Tyskland. Det hade ju varit oerhört deppigt om Sverige missade det, eller?
Ja, det är klart.
Och det är ju det som man vet är ju att det är två matcher i november, två träningsmatcher som Sverige får inte spela. Man möter bland annat Mexiko i Spanien helt enkelt. Så att... lite trist. Men om vi kommer då till truppen. Martin, du har gjort en gedigen koll får man väl säga kring det här.
Försökt kolla på lite i alla fall vad det kan bli för spelare. Nu ska du säga så att det är väldigt svårt att gissa i och med att det är så många återbud och så många spelare som är lite sådär halvosäkra och så. Så att får se.
Och redan igår, vi kan väl säga att redan igår fanns det italienska uppgifter som vår vän Fredrik Pavlidis som kör Headlines-bloggen att det talade om att Albin Ekdal bland annat hade tackat nej för att han har inte spelat så mycket. Men om vi börjar i målvakterna så är ju de tre som var med senast Olsen, Nordfeldt och Linde. Och tror vi det blir någon Karlgren som går bra i Danmark. Rinne vet jag inte hur han går i Saudi och Dahlberg har ju ännu inte fått spela riktigt.
Nej,
i Blåvitt.
Jag tror någon det är väl Karlgren i så fall för att hans statistik i Danmark är ju faktiskt helt sinnessjukt bra och blev utsedd till månadens spelare i hela ligan och så vidare. Så att han har ju gjort det väldigt, väldigt bra i Danmark där. Sen är ju då frågan, vill man ha Andreas Linde på lite liksom, längre sikt att låta honom få vara kvar i truppen för att man... Ja,
och han har väl ändå gjort det okej i andra Bundesliga och jag menar Nordfeldt spelar i AIK har ju haft det lite tyngre men han känns ju som andra målvakt och även om Olsen inte spelat mer än en ligacupmatch lär ju inte han vara aktuell och rotera.
Nej, man ska väl höja ett litet varningsfinger där för vad som är läget kring Kristoffer Nordfeldt. För han, den som ser AIKs matcher vet ju att han knådas ju nästan varje match någon gång under de 90 minuterna. Det är uppenbart att han har lite problem med att komma ut på startlinjen varje match. Så att man vet ju aldrig. Han kanske tackar nej till landslaget av fysiskt skäl. Liksom. Så att,
ja, eller liksom åtminstone lämnar återbud just den här samlingen. Exakt. För att det är en viktig höst för AIK. Och att man då skulle plocka in Karlgren och Rinne. Och sen är ju ändå Olsen första målvakt. Så att det är väl kanske en möjlig rockad.
Tror ni att det går hem hos Janne Andersson sådana uttalanden och intervjuer som Karlgren har gjort det senaste om att han har förtjänat och borde vara med i landslaget och sådär?
Jag tror inte han bryr sig så mycket.
Nej, jag tror inte han bryr sig heller så mycket. Alla kan ju se att han... Det är ju en sak om man gnäller när man inte har gjort det bra, men det är ju väldigt uppenbart att han har gjort det oerhört bra och jag menar Randers är lite av ett överraskningslag och sen ska vi ju veta, han var ju med i början första hösten, hade ju Janne med honom, man fick väl aldrig stå någonting, eller stod han den ungen?
Budapest, ja ungen var han
men fick han stå på där?
Nej, utan det blev något precis konstigt att han blev omkörd och var så besviken efter den.
Jag tror att Nordfeldt fick stå nämligen så att jag tror att han var oerhört besviken efter det så att jag tror att han köper det helt enkelt. Om vi går till försvarare så har vi, om vi börjar på högerbacken så är Emil Kraft ju långtidsskadad. Det var väl ett korsband så han lär ju inte vara tillbaka ens till när EM-kvalet börjar i mars. Och här senast var det Daniel Sundgren, Joel Andersson och bubblare finns ju Emil Holm i Spezia och Mattias Johansson. Men Mattias Johansson, han har bubblat så länge. Honom tror jag inte riktigt på som, eller?
Det är väl Emil Holm före Joel Andersson i så fall. Nu har han direkt tagit en liksom plats i Spezia i Serie A och fått mycket speltid där. Så att det, ja, jag vet inte, tror ni Emil Holm går före Joel Andersson direkt, fast att Joel Andersson ändå har lite rutin av Europa-matcher och så i Danmark?
Jag undrar, med att han kom in här nu senast, jo, det vore lite att starta då så senast.
Men och fick lite beröm också.
Ja, men samtidigt går väl Midtjylland rätt dåligt i Danmark, eller?
Ja, de har haft det lite knackigt.
Midtjylland har haft det tufft, och ja, då ska man ju säga att ja, det är väl, jag menar, det finns ju inget som konkurrerar från U21-landslaget, och det gör ju att Emil Holm liksom, kanske är det nu han tar det här klivet upp. Det är väl inte omöjligt.
Vad hade ni satsat på då? Alltså, Emil Holm ändå, skulle han fortsätta så här och få speltid i Serie A, så är det klart att det ger ju honom mycket, men det är ju väldigt tidigt in på hans tid där. Ska man liksom chansa lite och ta med honom redan nu för att liksom...
Ja, sett till så mycket som Janne fick chansa redan i juni, så känns det ju som att, men det är väl bättre att ta in spelare och försöka inventera, att ta detta, att man kanske kan ta med sig tre högerbackar, men Daniel Sundgren som spelar Champions League med Maccabi, och så om man då vill ha Joel Andersson, och så ta med Emil Holm som en extra spelare.
Mm. Jag är helt med på det, men jag är lite tveksam till om man gör. De är så mycket för det här att spela som har varit med förut lite grann och kan systemet.
Fast det har de ju fått kasta lite. Jag menar, de fick ju börja om helt från början då i juni på något sätt, och fick byta så mycket spelare. De har ju tvingats till att göra någonting annat.
Ja, jag säger,
tror inte de hakar på det?
Jag säger att jag är med dig på att ta in tre stycken. Det kan de lika gärna göra, men jag är tveksam till att tveka om Emil Holm kommer vara med.
Ja.
Men Daniel Sundgren är väl rätt given ändå i själva truppen, eller vem tror ni går först där, Sundgren eller Joel Andersson? Alltså,
ja, jag tror Sundgren går först.
Ja. Ja, jag tror samma.
Och om vi går till mittbackarna, så är det ju otroligt mycket skador. Dels har ju Marcus Danielsson vidhållit att han tackar nej, och vi har ju Pontus Jansson. Pontus har ju lite dribblat både fram och tillbaka, men jag tyckte senast jag såg någonting var att det var helt stängt. Det var väl då när han pratade med Micke Wagner på Aftonbladet. Och så har vi ju skador på bland annat Filip Helander, är ju långtidsskador. Aldrig riktigt kommit fram vad det är som är fel på honom, eller?
Jag är osäker där också, men det är långtidsskador i alla fall. Och Alexander Milosevic är huvudskadad, Joakim Nilsson är skadad, Karl Starfelt är skadad. Alla de är out. Ja. Det är ju en helt... Och Victor Nilsson Lindelöf har precis kommit tillbaka efter skada också.
Och lite tveksamhet till Joakim Nilsson som gått till en klubb som ju liksom knappt dratt igång verksamheten. Kör väl någon slags annan... Ja, av den anledningen lite tveksamhet. Men...
Exakt, han har gått till St. Louis och de går inte in i MLS för nästa år. Men de spelar i någon form av reservliga här i höst.
Precis.
Men ja... Men jag har valt, i den truppen jag skickade till, så har jag valt fem mittbackar just av den anledningen att det är lite så osäkert vem som faktiskt ska ta klivet och få speltid bredvid Victor Nilsson Lindelöf om han är med. Mm. Det, tror ni att de kommer landa där, att det blir fem mittbackar istället för fyra?
Ja, det är väl rimligt att de tar fem, och du har ju listat Victor Nilsson Lindelöf trots då ringa speltid. Hjalmar Ekdal, Isak Hien som gjort det bra och fått spela en del sen flytten till CA, Edwin Kurtulus och Ayam Ouzo från i Prag. Det är ju de fem du har tagit. Man får ju säga att det var ju lite andra. Även Pavle Vagic var väl inne där.
Pavle Vagic kallades in med Ayam Ouzo senast då, efter att U21 var klart med sitt spel. Men han har ju inte fått spela klart i Hammarby. Nej. Och dessutom har Hammarby någon form av tanke om att han ska vara mittfältare, som jag har förstått det. Och, jag tror inte Pavle Vagic är aktuell nu.
Du har även listat tre bubblar, Jakob Une Larsson, Linus Wahlqvist, Filip Dagerstål. Jag flikar in Hugo Andersson som gjort det också bra i Randers, apropå vi pratar om Karlgren. Randers går ju väldigt bra och han har gjort det bra. Vi får väl se vad det blir. Känslan är väl kanske de fem som Martin har listat, eller har du några inspel, Sundberg?
Nej, det har jag väl inte, men Edwin Kurtulus då är rätt intressant som kom med senast här då valde landslag helt enkelt, och det som har hänt efter det med honom är att han här senast i Allsvenskan så har han ju inte han har ju haft en del problem i Hammarby, det både mot IFK Norrköping och även senast här i derbyt mot Djurgården. Undrar jag, men i brist på annat så är han väl med ändå i den här truppen?
Ja,
kanske?
Jag menar, det är, ibland kan det ju bli lite tungt tycker jag när man lägger det på en spelare att Hammarby rasslar till lite bakåt. De har ju bytt lite på backsidan och har gått på
tumpa. Men jag tror att Isak Hien kanske är en startspelare i landslaget nu med Lindelöf.
Ja, för det var det jag tänkte komma till. Visst, han har ju inte varit med tidigare, men visst borde det vara givet att Janne försöker få med honom i alla fall. Nu Ghana och Burkina Faso är ju med i leken också. Så
att han borde ju vara given till att vara med i en trupp utan tvekan. Och sen så blir det ju, jag tycker det blir intressant också med Victor Nilsson Lindelöf som ju haft skadeproblem och där det är ju uppenbart att Erik Ten Hag har satsat på ett par andra mitt backar, att han liksom ska ta nya tag i landslaget.
Tänk om han tackar nej.
Ja, nej, tror du?
Jag bara säger, tänk om han gör det och vill vara hemma och eftersom han har varit skadad och fokuserar på klubblaget.
Ja, det vore en otrolig smäll för Jan Andersson i så fall. En spelare som jag måste bara nämna för att jag glömde honom på listan, Sotiris Papagiannopoulos är väl ändå ett alternativ han har varit med i närtid så att säga. Men,
han var ju med i juni också, men man får väl också säga att han, om man då nämner att Kurtulus har haft lite problem, jag menar, det såg väl inte top notch ut nu när de föll mot Varberg.
Dessutom ska man flika in att Hjalmar Ekdal då klev av skadad i derbyt senast i helgen och sa att det var lite för tidigt att säga om han kan spela de landskamperna som kommer här nu om han blir uttagen. Men att han hoppades väl på att han skulle vara tillbaka till IFK Göteborg-matchen då kommande helg, men att han inte lär spela mot Molde exempelvis på torsdag. Så att det är ju det är helt otroligt hur stora problem det är på mittbacksidan måste man säga.
Ja, det är verkligen. Och jag menar, Victor Nilsson Lindelöf har gjort 90 minuter i Europa League mot Real Sociedad. Det är allt. Så att, där har han att brottas med. Om vi går till vänsterbackarna. Ludvig Augustinsson är ju given trots bra speltid i ligacupen. Är det Gabriel Gudmundsson som nu har börjat användas som lite mittfältare i franska Lille? Eller är det Martin Olsson, Oliver Sandén från Toulouse? Jag tycker den är väldigt svår. Jag tycker inte Gudmundsson övertygade. Martin Olsson har haft lite skadeproblem och inte spelat hela tiden i Malmö. Känns inte som att det finns riktigt med alternativ där.
Nej, Sandén är väl lite för tidigt inne i Toulouse-tiden också. Då även, ja, det har både varit lite sämre betyg i vissa av matcherna och dels så skrevs det om att det fanns interna frågetecken runt honom ganska tidigt i fransk media och sådär. Så att, ja, han behöver nog lite mer tid skulle jag gissa.
Om vi går till mittfältarna så hade ju du bland de sex du trodde Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Kajust, Jesper Karlström och Emil Forsberg, så är ju Albin Ekdal möjligen då borta utifrån vad som framkom igår i italienska medier, och han har ju haft skadeproblem. Kristoffer Olsson har bytt till mittgyllan. Svanberg har haft en lite skakig inledning i Wolfsburg även om han gick bättre senast när de både vann och han startar. Kajust också lite skakig.
Jag har varit lite skadad och kommit tillbaka och spelat nu sista tiden.
Karlström gjort det fortsatt bra i Polen. Emil Forsberg startade och gjorde det bra i helgen efter tränarskiftet i Leipzig. Som ju inte varit bra för Forsberg. Och så har du jokrarna Magnus Eriksson, Karim Rapti, Oskar Lewicki och Ken Sema. Lewicki har de ju gärna velat ha med, men är han fit nog? De liksom ågeplockade av honom för han ville inte slita upp skadan. Då känns som att åker han till landslaget i det läget? Tveksam.
Malmö lär ju inte vilja släppa honom. Eller de lär ju vilja säga till Oskar att stanna här och liksom bygga upp dig ordentligt nu. Liksom.
Vem tror ni går in istället för Ekdal om Ekdal tackar nej? Jag tänkte också fastna att Lewicki i och med att man vet att förbundskaptenerna gillar honom väldigt mycket, och speciellt i det här nya systemet då som de har kört.
Jag tror så här, jag tror att de kommer ställa frågan till Oskar Lewicki, men det lär nog landa i Magnus Eriksson. Det är min
jag är benägen att hänga med dig i det. Sen undrar jag om de kanske adderar någon, att de kanske ändå vill ha med en sån som Merapti. Kent Sema har väl spelat mer nu i Watford, men känns som han föll bort från liksom landslagsdiskussionen, att det hände lite för lite, att jag tror att han är en bit därifrån.
Ja, sen ska man ju då lägga in, man ska bara lägga in en brasklapp här då, att i den intervjun som vi kommer till, offside-intervjun med Janne då, att han öppnar ju ändå för att göra om utgångspositionerna lite, så att det är ju lite lurigt hur man ska räkna spelarna, om de ska vara centrala mittfältare eller hur man ska se på dem framåt här. Men det här är i alla fall de centrala mittfältarna lite så som jag har tänkt utifrån 4-3-3.
Får jag lyfta några allsvenska mittfältare som jag tycker har gjort det bra, så får ni se ifall de är helkörda, ifall ni tror det är ett landslag.
Mm.
Då tänker jag på Hampus Findell, Djurgården. Jag tänker på Bojanic, Besara. Jag tänker på tvillingarna Gustavsson, Häcken.
Alltså det är väl inga katastrofala namn direkt. De har gjort det bra, men jag är osäker på om de kliver in i ett landslagstrupp.
Ja, och där återigen, eftersom ni själva dragit in offside-intervjun, så är ju Janne också inne på det, att man kan inte bara lyfta in liksom namn från allsvenskan. Jag tyckte han var lite tydlig där, och ja, därför är jag också tveksam till om något av de namnen, även om de är barnnamn. Det här känns det ju som att just om han är med så täcker han ju lite upp för Albin Ekdal. Alltså, då finns ju både han och Karlström som lite mer defensiva.
Jag bara vill stanna lite snabbt där. Liksom. Just hur tycker ni att Janne ska hantera Albin Ekdal-frågan? För att nu, alltså, det är uppenbart att han är skadebenägen. Det är uppenbart att han liksom inte är 100% fit hela tiden. Ska han liksom, ska jobba utifrån en plan där Albin Ekdal inte finns med i tankarna, liksom, och att allting bara blir en bonus om han kommer tillbaka? Eller hur hade ni hanterat den situationen?
Ja, jag hade hanterat det som att bästa spelaren ska spela. Om han är tillbaka i slag i Serie A i mars nästa år när EM-kvalet tar igång, så är det självklart att han ska vara med. Jag tror att Albin Ekdal skrev ett tvåårskontrakt med Spezia med sikte på EM, och jag tycker att det får avgöra. Det beslutet behöver du inte ta idag.
Jag tänker mer om man behöver forma just den specifika mittfältsrollen utifrån mer av en annan spelartyp. Eller liksom, ja. Vad tänker du, Sundberg?
Nej, men jag tror inte att de tänker på det ens. Utan jag tror precis som Olof. Är han med så är han med och spelar. Är han inte med så spelar någon annan.
Ja, och då hittar man. Det kan inte vara så stora om Albin Ekdal spelar eller om det är en Jens Kajust. Alltså,
nej, det är så, mer bara att jag känner liksom så här, jag undrar liksom så här, ja, kommer vi se Albin Ekdal jättemycket mer i landslaget? Liksom, det känns som att han
nej, det är en relevant fråga, men det är ju inget du behöver ta. Det är ju inte någonting du behöver fråga dig idag, utan det är ju en fråga du behöver ställa. Liksom, ja, men nu går vi igång i ett EM-kval. Fortsätter hans skadeproblem och han inte spelar, ja, det är ju klart att då kanske han fasar ut sig själv. Men då hade jag också fasat ut honom som förbundskapten.
Vilka tre kommer starta då? Emil Forsberg, vilka två andra då?
Ja, det beror ju lite på hur de formerar mittfältet, men Emil Forsberg är ju given, och sen tror jag Jens Kajust, och sen så tror jag nog att Mattias Svanberg går före Kristoffer Olsson.
Ja, jag tror han går före. Svanberg går före Kristoffer Olsson, som ju haft det uppenbart tungt. Det har vi påpekat många gånger, och gärna klubbskiftet tyder ju på det, att han går från liksom, ja, men han har gått från ryska Krasnodar där och på något sätt spel i Champions League och skulle på något vidare, och sen blev det Anderlecht nu till Midtjylland. Det är ju, det speglar väl också lite hans egen utveckling.
Verkligen.
Så att jag tror att de tre, jag håller med Martin på det. Om vi går till forwards eller anfallare, som jag gillar att säga, men som man inte får säga. Så har du listat 7 stycken, och det är några som är där i det där gränslandet. Men Isak, Gyökeres, Quaison, Kulusevski, Elanga, Högata och Viktor Claesson. Och det är väl egentligen inget. Du har ju jokrarna Jordan Larsson, Amin Sarr, Patrik Wålemark, Mikael Ishak. Och jag tror att Ishak kan man på något sätt stryka om inte han var med. Jag tror att vad jag förstått, liksom landslagsen upplever att han kanske inte är, passar fullt ut i landslaget. Lite kanske för lite explosivitet och snabbhet. Så känns det ju som att det är så. Och Jordan Larsson har inte gjort avtryck än i Schalke 04. Det, jag tycker de sju du har listat det är bra. Har du några andra, Sundberg, som du vill ha in?
Nej, jag tycker att det ser bra ut. Jag gillar ju Wålemark och Sarr, men jag tror att det kanske är lite för tidigt för dem. Och konkurrensen här för en sån som Wålemark till exempel är ju, den är ju tuffare än på andra ställen i landslaget då.
Ja, det som är fördelen för dem då skulle kunna vara att de är mer av ytterforwardstyper, eller framförallt av Wålemark, att Janne kanske vill ha in ytterligare en lite mer ytterforwardstyp än att kanske behöva spela, jag vet inte, Quaison som ytter eller liknande. Alltså jag tror inte att Quaison kommer peta från truppen, men ni förstår vad jag menar.
Ja, och det är ju tufft för Quaison i och med att Isak har klivit före honom, för annars har ju han gjort det jävligt bra i landslaget när han har fått chansen, men han ofta väljs ju Isak och på kanterna där känns det ju som att Kulusevski och Viktor Claesson är före, och kanske även Langa är före, men jag tror att de tre som startar är väl kanske Isak, Kulusevski och Claesson och Isak som nia. Har ni någon annan uppställning?
Nej. Och innan folk då, eller det folk lär väl redan undra det, vad är det för idioter som sitter här och pratar om en trupp utan Jesper Karlsson, så kan vi säga det att det lär ju inte bli någon Jesper Karlsson, för att han har ju inte spelat någonting den här säsongen än. Så att, ja, jag vet inte om ni har hört något mer kring hans status så, men det, jag utgår från att han inte är med i och med att han inte har spelat någonting.
Nej, precis. Och det, ja, det har liksom kommunicerats väldigt lite kring hans status. Ett tag, det var ju tal om att han skulle flytta, och det blev väl aldrig någonting, eller det blev ju aldrig någonting. Det kom väl inte in bud helt enkelt. Och då är det ju, ja, då är det ju jävligt svårt. Men ja, nej, så att han hade ju varit med annars så att säga. Givetvis.
Ja, och det är ju väldigt, väldigt olyckligt för honom, för att det här var ju verkligen det nya spelsystemet, och så talade ju för honom, och han skulle väl fått en hel del speltid gissningsvis senaste samlingen, och här fanns ju en ny möjlighet då, så att, det är ju lite trist för honom.
Vi går rakt in till att under gårdagen så men väl tajmat släppte ju Offside, det är ju kommande numret som intervjun, Johan Orenius har träffat Janne Andersson, och ja, det går väl enkelt att sammanfatta det som att Janne fortfarande är lite irriterad och besviken och tycker lite synd om sig själv, eller hur?
Ja, men det är exakt det han säger, och det, han säger det rakt ut. Det handlar om de många återbuden som har varit, och även då att många spelare inte spelar i sina klubblag och har kommit till landslaget ur form. Och han säger att han är irriterad varje dag under hela sommaren har varit det, och att han fortfarande är irriterad över det, och att han tror att i närtid så kommer den här problematiken fortsätta. Så att, ja, jag vet inte, hur reagerar ni när ni läste intervjun?
Det första som jag tänkte på var att han kommer inte förlänga sitt kontrakt.
Utveckla.
Nej, men det känns som att han tycker att det inte ser så utvecklande och positivt ut, och just som du säger att det inte på att det att han inte ser en förändring kring alla de här många skadorna och återbuden som är, och jag vet inte, resultaten som har varit, det finns inte så mycket i hans liksom utstrålning som tyder på att det är grejer på gång, bra grejer på gång här. Sådär. Jag undrar.
Jag tolkar inte det fullt ut så. Däremot så kan man ju säga att det var ju, jag tycker det var intressant att han flikade in att han bara så sent som häromdagen, då han träffade Johan Orenius, hade tackat nej till ett utländskt anbud, att han på något sätt håller det. Han vill väl avsluta landslagstiden bättre än vad det blev nu. Det här, och jag tycker också det är intressant att han hoppar tillbaka. Vi har ju pratat om det innan, det här med att allting, när började Jan Anderssons liksom att han var lite irriterad, och han är ju inne på det där att allting börjar med den här Spanien-Sverige 0-0 i Sevilla, EM-premiären, att han inte kunde ta att en del var kritiska till det, den insatsen, och sen har det bara på något sätt vuxit efter det, och
han är ju inne på att han själv blev ledsen över det, och att även flera spelare säger han reagerade på det, och att det tog på dem. Ja, är väldigt spännande, och liksom det du var inne på där, Olof, tyckte också var intressant med de anbuden då, att han av principiella skäl bara rakt av säger nej till anbud. Man hade ju annars kunnat tänka att Janne lite började tänka liksom, dyker upp något fint här nu framöver, och kanske det är läge att hoppa på det givet situationen som den är i landslaget, att jag trodde kanske snarare att han hade den tanken, men uppenbarligen då så vill han köra det här i land.
Kan det vara ett spel att han vill berätta det för förbundet, att han får massa anbud?
Nej, jag tror faktiskt inte han är så mycket ute efter att sätta tryck på förbundet. Jag tror kanske inte att han hade känt att han ville förlänga eller alltså så.
Är inte han jäkligt nöjd med sin karriär också utifrån att han blev förbundskapten till slut? Att han, allting som kommer nu efter det blir väl någon form av bonus för han, gissar
och jag. Man får ju ändå också lägga in liksom att han har ju haft, alltså det är ju ändå så att pengar är ju en faktor, och särskilt när man kommer upp i den åldern, jag menar han är ju född 62. Han har ju tjänat mer än någon annan svensk förbundskapten. Det vill säga att trycket på honom att behöva ta ett jobb kommer vara litet, och han kommer säkert kunna jag tror att han känner sig rätt trygg i den positionen, att han inte behöver spela något spel. Sen tror jag att han gärna hade tagit ett äventyr, inte så mycket för stålarna utan mer för att det hade varit kul att prova, hade det här kunnat funka i en annan miljö.
Hur mycket tror du att han, eller ni, att han, om han känner det här som jag var inne på i början, så här, att han har mer kanske att förlora på att, än att vinna, om han ska förlänga kontraktet till exempel. Hur mycket tror ni, om han känner så, hur mycket tror ni att hans lön då kan spela in i att han med en förlängning?
Nej, jag tror inte det spelar. Det är just eftersom han har då haft det här jobbet så här många år, så tror jag inte det spelar någon roll. Jag tror inte han... Jag tror att de vill avsluta. De hade ju naturligtvis velat avsluta på ett bättre sätt, för att det är ju inget roligt som det ser ut nu. Och sen tycker jag han är inne väldigt mycket på att poängtera, jo men vi var utspelade mot Nederländerna och var det verkligen en succé med VM? Vi vann bara så och så många matcher. Vi förlorade två. Alltså, ja, han på något sätt idiotförklarar han ju väldigt många av oss, att liksom, om hur kunde ni skriva att det var en succé? Det var ju ren slump. Robin räddade oss mot Nederländerna och vi vann ju bara tre matcher och förlorade två. Och nu liksom hade UEFAs system hjälpt då, så hade vi inte ens gått vidare. För vi gick vidare för att vi slog Vitryssland med 8-0 hemma. Jo, men man får ju ge de förutsättningarna som gäller när man går in i en tävling. Sen kan man ju inte riktigt jämföra med att men UEFA har skruvat på sin modell några mästerskaps kval senare.
Nej, och han var ju inne på att Orenius frågar väl, tvivlar du på din egen förmåga eller något sånt? Och då sa han ju inte ett skit. Han vill ju väldigt gärna lägga över allting på liksom, eller allting, men väldigt mycket av liksom, ja, truppproblematiken. Och ja, jag vet inte om det kan bli en ond cirkel, jag vet inte om det är svårt att ta sig ur den.
Ja, för det är ju Orenius också inne på det här, men det låter väldigt mycket liksom att man bortförklaringar och så, och då vill han ju mer bara säga att det är, ja, det är verkligheten på något sätt. Men jag tyckte det också var intressant att Orenius, som ju en gång i tiden jobbade på Expressen och följde det här mer på regelbundet, men nu bara gör få nedslag. Han har ju på håll liksom upplevt att du varit raljant sarkastisk på ett sätt som du inte varit tidigare. Och då säger ju Jan, det är som att han inte raljant och sarkastisk, hoppas jag inte. Däremot kan jag vara irriterad. Jag hoppas att jag inte sitter och beter mig. Alltså att ingen kan berätta för honom att jo, men du kan inte sitta och säga vissa av de sakerna du säger, ja, men som han sa till oss journalister, ni med era skarpa fotbollsögon. Det vet man ju att det är ju bara ironi. Det finns ju ingen sanning i det, tror inte jag i varje fall.
Nej, jag är med dig, och ja, det är väl bara återigen att konstatera att det är en annan Jan Andersson, och har varit så ja, under den senaste perioden från
Sevilla. Ja, det var en intressant intervju.
Om man tar spelmässiga biten där, att han öppnar ju för, alltså det kommer vara en fyrbackslinje, det är egentligen det enda han är tydlig med. Sen öppnar han för förändringar på mittfält och bland forwards. Hur tolkade ni den grejen? Kommer det vara 4-3-3, eller kommer det bara vara att de drar ner en mittfältare till och att det blir två sittande istället för en? Hur tolkade ni det?
Att om någon ska gå ifrån efter en samling, det känns ju lite... Jag undrar hur spelarna som har velat förändra till det de hade senast.
Fast han säger att det inte är spelarna, utan han säger ju att det är dem, och han säger ju att det här inte är experiment, man kan alltid skriva. Jag tycker han liksom parerar upp det lite grann i intervjun.
Pratar han om hur det kan skruvas om då?
Ja, det han säger är väl att att det inte är säkert att det blir bara en central forward, men samtidigt ska Kulusevski kunna få ha sin frihet och så vidare, att liksom det kommer ändå bli någon, ja, jag gissar att det kommer bli 4-3-3, men att de har skruvat på vissa bitar i det, så det ska väl bli spännande att se vad det landar i.
Ja, det var, jag tyckte det var en intressant intervju. Det är ju ofta intressant med, oavsett om det är en podcast eller om det, ja, men lite längre intervjuer där han kan få vika ut, just att han efterlyser liksom att utveckla spelare, och han pekar på konstgräset kanske som har gjort att hans typ av mittbackar inte finns längre, mer försvarande mittbackar som framförallt är försvarsspelare, och även det, han öppnade lite kring 51%-regeln.
Mm. Men det var ju lite spännande där att när Orenius säger att jag gissar att du och Peter Wettergren, jag kan sätta en slant på att ni har muttrat över att försvarsspelare bara ska ta fram bollen och vara bra i uppspelsfasen numera och inte är så bra på att försvara sig. Då säger han väl att du kan sätta allt du äger på att det har varit så. Så att han verkar ju, ja, han är ju genuin i sin lite irritation, eller hur man ska beskriva det, kring hur mittbackarna har blivit nu för tiden.
Kul att läsa var det i varje fall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har ju kommit in lite frågor. Gustav mejlar. Han har mejlat oss tidigare. Inbillar jag mig, för att vad tycker ni nu om Hugo Andersson i Randers? 90 minuter i varje match, gör nickmål i plural, håller ofta noll och är detta nu obesegrad i danska superligan 9 omgångar. Berätta gärna för mig var landslagsaktuelle Pavle Vagic befinner sig.
Vilken fråga.
Vilken jävla...
Ställa vett till dig, Sundberg.
Vilket tugg. Pavle Vagic. Jag har väl aldrig velat trycka in Pavle Vagic i den här landslagsgruppen. Det var ju ett hugg på Pavle Vagic, stackaren. Men det är klart, så som det ser ut på mittbackspositionen och med många frågetecken, och då om man gör det bra i sitt klubblag så borde man väl vara aktuell på något sätt.
Jason har hört av sig. Vad händer med Robin Jansson, stjärna i MLS? Borde vara given i en landslagstrupp som det ser ut nu. Jag kollar upp. Han spelar mycket mittback och har gjort mycket. Han var i och för sig varit skadad nu på sistone, eller varför inte med i Orlandos trupp. Det är väl Orlando han spelar, Orlando City. Men annars given i Orlando City. Han gjorde ju en match i Qatar 8 januari 2019. Det känns inte som att han är högaktuell, eller hur tolkar ni det?
Nej, jag tror inte det. Och sen är det alltid den här liksom praktiska biten med att han ska flyga från USA till varje landslagssamling i så fall. Det är väl också kanske en nackdel av när man kallar in en sån spelare.
En annan som det ofta kommer mejl och frågor om, som kanske kommer också, Olof, inte vet jag. Men...
Ja, det var det. Jag hade ju Ricardo Gaglioli.
Ja, han också, men jag tänkte på Anton Tinnerholm också.
Ja, just det. Är ju tillbaka igen.
Tinnerholm har varit långtidsskadad.
Han är tillbaka och spelar. Han hade ju hälsen när han gick av, men han är tillbaka. Och även Gagliolo, som ju bytt klubb nu, spelar för Regina. Gjort 5 matcher i CB som mittback, men det känns som han dansade en höst 2019 och sen inte varit med. Men Regina går starkt, 4 segrar på och 3 hållna nollor. Och, så att Gagliolo, men vi tror inte på honom heller. Att, ja, han är inte bra nog enligt Janne helt enkelt.
Nej, jag tror inte riktigt det. Men ja, man vet aldrig. Vi blev väl rätt överraskade senaste truppen till junisamlingen. Så att det kanske kommer några jokar idag.
Och sen en jag hade väldigt mycket frågor från i somras som inte ställdes. Johan, han tänkte att i princip läggs alltid startelvan för landslaget ut dagen innan match eller under matchdagen. Men under Nations League-matcherna så läckte det inte på samma sätt. Vad beror det på? Mindre intresse från media eller saknas skadade personer bakom kulisserna som brukar läcka? Jag tror att det är för att det är mindre hett. Sen var det väl ändå Aftonbladet hade väl elvan någon gång i juni. Men det är klart att Nations League är mindre hett än kvalmatcher. Eller hur tolkar ni det?
Ja, jag tror att det absolut. Är så.
Då ska vi bara köra en sista hetsning.
Glömt av de här hetsgrejerna.
Och då får ni välja mellan Wikipedia eller hovleverantören.
Ja, jag känner att hovleverantören.
Hovleverantören.
Ja. Okej, okay, då ska vi köra igång.
Vad är ämnet?
Det ska jag ta fram. Jag ska först ställa in apparaturen. Bara 15 sekunder.
Kan man få veta ämnet?
Ja,
för?
Det är en siffra. Okej, då kör vi. Klara för att gå 15 sekunder. 10 poäng. Sedan EM utökade antalet lag har Sverige kvalificerat sig till sitt samtliga EM-slutspel på 2000-tal. Men hur många av 1900-talets slutspel kvalade Sverige in till?
1900-talets slutspel? EM?
Och sen 8 poäng. Så här många gånger har Örebro SK vunnit Superettan.
Oj. Vunnit Superettan.
Det måste vara många gånger. De vinner väl alltid Superettan.
Men vunnit Superettan, de kan ju ha blivit tvåa liksom.
Jo.
Ja, skitsvårt.
Och 6 poäng. Så här många mål har Micke Lustig gjort i år till Allsvenskan.
Ja, det är inte många.
2 eller? Det kan det vara.
Det är inte många.
Fyra poäng. Så många säsonger IFK Göteborg spelat i Superettan?
Ja, är det 2 vi är inne på?
Nej.
Går vi ner på 2 poäng. Antalet säsonger Lunds BK spelat i Allsvenskan?
Ja, men det måste väl vara typ 2 det här, eller vad... Lunds BK hjälpte mig inte någonting. Var...
3.
2. Vi drar 2, säger vi.
2, ni drar 2. Okay. Svaret är 0.
Va?
Skämtar du?
Nej, Sverige kvalade aldrig in. De gick bara till EM 92. ÖSK har kommit 2 gånger. Blåvitt har aldrig spelat Superettan. Lunds BK har aldrig spelat i Allsvenskan. Den största staden som aldrig haft ett allsvenskt fotbollslag.
Men Micke Lustig har gjort mål i år ju. Vad är detta för att?
Ja, han har gjort mål. Han har gjort mål.
Ja, det
är att du har en gammal. Han har gjort mål efter att hovleverantören levererade den då, eller?
Är du säker på att han...
Vad är det här för grejer jag är med om?
Han har inte gjort mål.
Kalmar och Värnamo.
Han har gjort mål. Han har gjort mål. Är det gamla grejer du drar upp till
det
oss?
Det kanske. Men det får ni ju ta.
När fick du det? Oh. Ja, men vad fan.
Ja, men ni hade inte ni drog ju ändå inte.
Nej, vi fick rätt. Vi måste väl säga att vi fick rätt.
Jag har kollat nu med hovleverantören och han gav er underkänt.
Ja.
Då är det bara iväg nu till huvudkontoret för en av sponsorerna och så kör vi ett avsnitt naturligtvis imorgon också när truppen är uttagen och sen är vi tillbaka på måndag och matar på hela landslagssamlingen. Fotbollskanalen on tour med oerhört pigga hetsjakter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.